Du lyssnar på Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Man bara satt där för att undvika gå ut i regn. Man drack gin och åt smörgåsar. Och det tyckte man inte alls om.
Det mesta som finns i ett museums samlingar kan man se på nätet. I böcker eller filmer. Allt finns bara ett knapptryck bort nu för tiden. Ofta bättre presenterat och med större fördjupning än vad man kan se i verkligheten. Och på många stora museer, däribland Nationalmuseum i Stockholm, då kan man gå in virtuellt via Google Maps. Det är bara att zooma in och ställa dig i den lilla blå gubben i museet och så kan man traska runt där. Så vad är det som man inte kan ta del av där? Ja, det är väl typ utbudet i presentbutiken och de restauranger och kaféer som ju blir allt vanligare på den här, dessa kulturinstitutioner. Så vad är egentligen ett museum idag? Susanna Pettersson är överintendent på Nationalmuseum och därför väl lämpad att svara på den här frågan. Även om jag har blivit imponerad av det här nya sättet som museet presenterar samlingarna på efter stora ombyggnationen, så förklarar hon att det är något man gjort på andra museer i Norden i flera år. Det är inte alls någon jätteny grej egentligen. Som chef på konstmuseet Ateneum i Helsingfors var hon nämligen med att införa just det här sättet där. Man lägger fokus på att spegla en tid och hur man tänkte då genom att visa upp alla föremål tillsammans istället för källsorterat. Det här gör alltså att konsten trängs med möbler, serviser, smycken och alla andra konstantverk i och därmed skapar en slags helhet. Och man förstår hur de hänger ihop och de inspireras av samma saker. Istället för att visas upp i enlighet med hur experterna brukade kategorisera dem för, nämligen porslin här, glas där, smycken där och så vidare. Ateneum, ja. Det är kanske många som har missat det museet, men det är alltså ett museum som på många sätt påminner om Nationalmuseum i Stockholm. Fast fokus på museet Helsingfors, ja, det ligger mer på måleri och skulptur snarare än konsthantverk. Ateneum ingår i Finlands nationalgalleri tillsammans med konstmuseet Sinni Brychoff, som är lite simple different, och Jasma, där fokus ligger på modern konst och design. I Sverige har vi alltså delat upp det annorlunda, där den moderna konsten visas separat på Moderna museet, medan designsamlingarna tillhör Nationalmuseet. Som vanligt, vill du ge mig beröm eller bannor, så gör du det på den här adressen perspektiv@pergranqvist.se. perspektiv@pergranqvist.se, och där kan du också mejla om du har några idéer på ämnen du tycker att jag borde borra mig djupare inom. Och gillar du podden, ja men berätta då om den för en kompis. Då är det dags att prata om museernas roll med Susanna Pettersson. Jag skulle vilja börja i den här ändan och fråga, på vilket sätt är Nationalmuseum viktigt idag?
Varför Nationalmuseum är viktigt idag? Det är förstås för det första viktigt idag, därför att det har just blivit nyöppna, eller återöppna efter 5 års renovering, det är självklart. Men kanske i en bredare kontext, Nationalmuseum är otroligt viktigt därför att den skapar ryggraden till nationens identitet när det gäller konst och design.
Men är det då vårt kulturella flaggskepp?
Absolut. Och inte enbart här i Sverige men också i nordiska länderna. Därför att funderade museihistoriska värde, Nationalmuseum grundades ju i 1792. Och det betyder att det är en av de äldsta museerna i det hela Europa.
Men frågan är det som ett, du säger, för hela Norden? Det låter också lite storsvenskt.
Ja, som du vet, alltså, jag kommer från Finland, så jag kan säga.
Ja, exakt, du kan vara objektiv. Det är ju, för det finns också någonting, vi kanske ska prata om liksom hur din titel, man ska tolka den. Men definitionen av intendent är ju det här latinets spänna, sträcka, rikta sin uppmärksamhet på och så vidare. Och det är ju någonting som man ofta hittar på museum, auktionshus, universitet, sjukhus och sådär. Och vi kan ju ana lite grann var det kommer från början. Men hur ska vi tolka din roll? Exakt vad bestämmer du över? Är det för att museet ska spänna bågen? Eller bestämmer du över vad museet ska rikta sin uppmärksamhet på idag?
För det första gäller det att om man funderar på innehållet. Då gäller det att hur utvecklar vi samlingarna i dagens läge. Med tanke på konst och design. När det gäller forskning. Då måste vi välja vilka är de viktigaste forskningsprojekt som har att göra med samlingar. Vilka är sådana liksom forskningsfrågor som gäller framtidens utställningar? Det funderar på. Och förstås, när man tänker på arbete med olika besökarsgrupp och publika bemötande, olika sätt att arbeta, då är jag där också. Så att, jag är väldigt liksom hands-on på det sättet. Jag har själv arbetat på olika museer, olika roller från slutet av 80-talet. På grund av detta att man började liksom jobba samtidigt när man studerade på den tiden.
När vi spelade in det här har gått några månader sedan en nyinvigning av museet. Och man la ju enormt mycket pengar på att skapa ett helt modernt museum. Och samtidigt återskapa mer av arkitekten då Friedrich August Stülers ambitioner från början. Men det är inte bara ett nytt hus, utan konsten och alla föremål visas också upp på ett nytt sätt idag. Mm. Varför inte bara ut med det gamla, byta ventilation och in med det igen på samma sätt?
Mm, ja, det är jättespännande. Om man tänker på samlingspresentationens historia. När man grundade museerna på 1800-talet runt om i Europa, alltså olika länder, då brukade man visa nästan allt man hade. Och det betyder att det gällde en sån salongsätt att ställa ut konstverk.
Är det då vi får se de här bilderna som det är, liksom, det är fullt med grejer precis överallt?
Just det.
Inte en yta är tom, utan där står det också en liten snäcka.
Mm, just det. Och så småningom, alltså i början av 1900-talet, började man tänka på ett annorlunda sätt. Inte minst tack vare olika studieresor till Amerika. Och då började man liksom måla väggarna vita. Man började minska antalet konstverk som utställdes och så vidare. Och som några kanske även kommer ihåg, efter andra världskriget blev det verkligen minimalistiskt. När man nu började liksom planera renoveringen och sättet att ställa ut samlingarna efter renoveringen, då ville man förändra sättet att berätta konstens historia. Och de viktigaste förändringarna var ju det att man ville visa konst och konsthantverk och design inom samma liksom, och svensk och internationell konst lika så. Så det blev en sån gemensam konstens historia som är faktiskt väldigt, väldigt pedagogiskt.
Alltså det nya att man helt enkelt blandar, men innan hade man källsorterat.
Ja, det gjorde man. Ja, det jag hade att göra med också husens, alltså Nationalmuseihusens klimatförhållande, därför att på den tiden, alltså för renoveringen, kunde man inte visa konsthantverk och design tillsammans med målningar och skulpturverk på grund av det att hela huset var inte klimatiserat enligt de där internationella krav.
Så den nya pedagogiken lutar sig mot klimattekniska framsteg?
Mm, absolut.
Och här har man också börjat med mycket mer med färg och stoppa in det. Det är ju inte alls det där gamla stela vita pedestal på det sättet längre. Vad är tanken bakom det?
När man byggde Nationalmuseum på 1860-talet, då gjorde man det enligt Schüles ritningar som hade godkändes på 40-talet. Och då litade man faktiskt på för sådana starka färger. Tittar man nu konsten på den tiden och olika interiörer, då gällde faktiskt de olika färger. Så att man använde starka färger. Och nu ville man gå tillbaka till, liksom, till den delen av historien. Färgscheman i sig är inte exakt detsamma som Lagerstühlers ritningar, men den tolkar hans sätt att använda färger.
Alltså att våga dra på med färg som man gör här. Är det någonting som vi har varit väldigt bleka på svenska museer, men i resten av Europa har man varit mer färgsatt? Jag tänker till exempel på Ny Carlsberg-glyptotek i Köpenhamn som ju har frotsats i färg i alla fall de senaste 10 åren. Har det alltid varit färgrikt där? Och så har vi varit liksom...
det har varierat också. Så att om man nu tänker på till exempel den stora renoveringen som Rijksmuseum i Amsterdam pågick, samma sak där. Så att man liksom förändrade sättet att använda samlingen, förändrade sättet att använda färgerna. På den tiden jag var chef på Ateneum i Helsingfors, vi gjorde exakt detsamma. Samlingarna öppnades på nytt 2016 med starka färger och sättet att använda mängder från samlingar.
Just det, plocka fram, kontextualisera.
Just det.
Vad ska museet åstadkomma nu? Hur vet ni om ni når era mål? Och vad är de målen?
Ja, det är en bra fråga. Men när det gäller, vi har förstås alltså, vi har många målsättningar. För det första, när det gäller alla som kommer på ett besök på Nationalmuseibyggnaden nu, då önskar vi förstås att besökare för det första börjar äventyret med samlingen och kommer flera gånger på nytt, därför att med mer än 5000 föremål, det är självklart att inte kan man ta emot allt på en gång. När det gäller arbete inom Sverige, liksom nationellt, har vi förstås jättestora och helt fantastiska möjligheter att använda samlingen på olika sätt. Så vi håller på att planera sådana vandringsutställningar som kan visas lite senare på olika visningsplatser. Förra året öppnade vi Jämtli Östersund, alltså Nationalmuseums samlingar visas där också. Det är en viktig del av våra aktiviteter. Men också alltså de där internationella möjligheter som vi har börjat arbeta med. Och samma sak där, så att det där samlingarnas potential är väldigt, väldigt stort. Och det borde användas kanske, man borde våga lite mer med det.
Jag tänker att det finns massor med föremål, och det är nu då hela nationens museum. Mm. Så hur når man ut till folk i Malmö eller till Östersund eller var nu är liksom? För det är ju, man pratar lätt om, ja, det här är ett museum för alla, och det låter ju fint, men det kan också låta som snömos, för du måste trots allt ta dig till den här byggnaden. Mm. Och själva byggnadens imposanta form som skrämmer bort en del. Mm. Det är ju ganska mycket kashmirtröjor inne på Nationalmuseum en vanlig helg. Liksom. Så hur jobbar du med det? Liksom? Och vilka mål har man för att nå ut där, och vilka är ens relevanta?
No, men det är just det att man måste använda olika kanaler, så att det är självklart att dagens melodi har att göra med den där digitala närvaro, men det är bara en del av verksamheten. Och då måste man komma ihåg att aldrig i världen kan den som sker på antingen sociala medier eller olika plattformar i digitala medier vara större än det där autentiska bemötandet mellan originalobjekt och den som kommer in. Och det är någonting som fortfarande idag är det viktigaste, att man kan verkligen i samma rum titta på konstverket som tilltalar just till dig. Och för att kunna liksom garantera att Nationalmuseum nu och också i framtiden är, som du sa, museet för alla, då måste vi hitta olika sätt att arbeta. Arbeta med utställningar och tillgänglighetsfrågor helt enkelt.
Jag tänker också på en sån sak som att dina företrädare gjorde ett samarbete med Google, och om man in på Google Maps kan man gå in på museet och titta. Även om då tiden har stannat 2012, noterade jag innan tidigare idag. Men det är väldigt roligt att se museet via Google Maps när man traskar runt där inne nu. För man bara, just det, ja, den här hängde ju här, och vad dumt och vad knöligt det ser ut. Och så, liksom. Så det var som en rolig grej. Men en sak som jag ofta tänkt på när jag kom till ett helt nytt museum, det är ju en tröskel som ofta kommer i form av att börja här. Alltså, jag tycker ofta har vi utställningsintendenter som säger att här är, man kan gå hur man vill och så liksom. Och om vi nu har lyft fram mer saker, om vi nu kontextualiserar mer, finns det någon orsak då till att man inte bjussar mer på börja här? Att man vet hur man ska gå, snitslade bana.
Vill man börja till exempel från början av 1500-talet, går det väldigt lätt, därför att då tar man hissa upp till översta våningen och börjar därifrån och följa liksom den här tidslinjen kronologiskt. Det är kanske det enklaste sättet. Vill man ta en bit av samlingen, går det lika bra, så att det är helt ok att ta till exempel 1900-talet eller 1800-talet.
Är det då någon tanke om att om du skulle säga börja här, så kommer jag tänka, 500 år, det hinner jag inte, det orkar jag inte. Att det i sig blir en tröskel då, eller?
Ja, men det har att göra med museiarkitektur i sig också. Jag kommer ihåg den gången när jag besökte själv Kibran Lee, alltså museet som jag har att göra med världskulturer i Paris. Och där ställde jag frågan till värden att varifrån borde jag börja? Och han svarade till mig med en fråga. Han frågade nämligen att, har du någonsin varit i IKEA? Och jag svarade ja, jag visst. Och då sa han att det är exakt samma idé här. Bara följa den här rutten. som de hade en sån linje som var på golvet. No, det var förstås, det var lite roligt, men kanske det här, den här systemet har också vissa begränsningar, så att då vill man inte gå i vilse i museet.
En annan sak man pratar om när det gäller museer idag, och det handlar kanske mer om rollen i samtiden eller i samhället, är ju museet som en magnet för utvecklingen, en ekonomisk motor. Men är det ett rimligt krav att ställa på dig som chef för institutionen att du ska tänka på sånt? Att då, jag tänker att det kan styra, att då gör du eller ditt museum gör mer populistiska, se till att få hit mycket människor, utställningar?
Jag tänker inte på den där populistiska sidan när vi väljer utställningar. Vi funderar sådana frågor som vi vill lösa med tanke på konst och konstens historia. Men samtidigt, det är självklart att som överintendent jag måste vara medveten om konstmuseums påverkan till den större ekonomin. Mm. Och jag måste kunna också de där siffrorna.
Kommer vi då se några sådana här Instagramvänliga utställningar här? För det är ju en annan trend i världen där man gör museer som egentligen bara skapas nästan för besökarens lins, lika mycket som för besökaren i alla fall.
Så. Förut var det så att man brukade berätta eller kanske ta fotografer som utvecklades och sånt. På 1800-talet ritade man eller skrev brev. Men det samma behovet har alltid funnits, att man vill liksom dela den där upplevelsen. Dagens media, Instagram, det är helt ok. Mm. Men aldrig gör man utställningar på det sättet att man skulle liksom tänka på det där.
Det måste ju ändå vara roligare för er att göra en utställning som jättemånga ser och delar och blir glada över, än någon som inte lika många delar. Om vi nu antar att det är samma robusta forskning, samma liksom seriositet bakom, eller? Eller man får inte tänka så.
Frågan är inte det att man skulle inte få tänka så, nej. Men det är det att man måste alltid kunna dela ut innehållet, även det svåraste, på ett sådant sätt att det är lätt att komma in. Om du förstår vad jag menar.
Ja, jag tänker att det kanske är ett sätt att det fuska med istället för att vara pedagogisk.
Mm. Så det är kanske samma sak om man nu tänker akademiska ämnen och akademiska texter till exempel. Jag brukar säga till mina studenter att kom ihåg att du kan skriva om även om de svåraste sakerna på ett enkelt sätt så att alla förstår.
Om vi ska titta på hur liksom museernas roll för och jämföra med nu, så låt oss backa tillbaka till Nationalmuseums början där. Vi pratar om att man kan spåra de äldsta delarna till 1500-talet och till egentligen 1700-talet man grundlägger det här. Och efter Gustav III det man har det kungliga museet på slottet. Och sen flyttar man då över, bär över allting i lådor. 1800, när är det invigt? 66 va?
66.
Precis. Och sen har det gått liksom fram och tillbaka på många olika sätt. Då var det väl mer konst, nu har det tillkommit nya grejer, konsthantverk, design och sådär. Mm. Liksom, vad ville man med de där första museerna egentligen? Vad skulle visas upp då?
Mm. Alltså på 1800-talet grundade man väldigt olika museer i olika länder. Den här som grundades här var en sån kombination av som sagt alltså konst och konsthantverk. Samma recept använde man till exempel i London. När man grundade South Kensington Museum efter den där stora världsutställningen 1851. Alltså andra kategorier var konstmuseer eller museer i sig i Europa. De hade att göra till exempel enbart målningar i tysktalande Europa. Då kallades de pinakotek. Eller skulpturverk, samma sak. Glyptotek som vi känner dem. Men också såna encyklopediska samlingar, liksom British Museum, som är bra representant av den kategorin.
Och för de har allt?
De har allt. Och det var själva meningen, så att de liksom kopierade kanske recepter från renässansen där man grundade såna Wunderkammers. Det vill säga samlingar med alla olika sorter från mineralia till artificialia och så vidare. Men på 1800-talet öppnade man också de första museerna som skapades runt enskilda samlingar, till exempel Sir John Soane's museum i London, arkitekten som samlade arkitektur, ritningar, byggnadsfragment, skulpturverk och så vidare, även konst. Så att
lite mer nördmuseer då? Eller?
Ja, kanske det. Och även konstnärsateljéer och hus. Så att de första i Europa var alltså skulptören Kanovas museum. Och självklart alltså från de nordiska länderna Thorvaldsen.
Men så vi ska förstå de museerna då som att ofta var det museer av specialister, för specialister, något slags forskningsbibliotek. Dit man går för att få en överblick? Eller?
Nej, inte det. Inte särskilt. Det är alltså i början, typ 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, då var det så. Men när man närmade 1800-talet, då ville man faktiskt också arbeta med alla som bara kunde komma in. Och till exempel när man grundade National Gallery i London omkring John Julian Angersteins samling, då ville man efter upplysningens bästa ideal öppna dörrarna också till arbetarsklassen. Arbetare med småbarn kom till museet sen på kvällen, men då blev man lite kritisk också, därför att man klagade över det att man bara satt där för att undvika gå ut i regn. Man drack gin och åt smörgåsar, och det tyckte man inte alls om.
Det är ständigt det här att veta, hur ska vi bjuda in, hur ska vi inte bjuda in liksom. Men det är alltså under slutet av 1800-talet som museernas roll i samhället förändras från då forskningsbibliotek och utställningshallar till något som mer liknar det vi ser idag. Eller när har vi en fas till däremellan?
Ja, det var ungefär så att i början av 1900-talet, då började konstnärskretsen kritisera ganska mycket det där gammalmodiga konceptet att styra museerna. Så att och därifrån började det första intern kris i flera europeiska museerna. Och efter liksom...
Då vände man sig mot att liksom bara visa upp objekt, pedestaler och hänga upp grejer.
Nej, konstnärernas kritik faktiskt gällde det att man ville att konsthistoriker borde flytta bort från museernas styrning eller ledarskap på grund av detta att de ville berätta för mycket. De modernistiska konstnärerna i början av 1900-talet ville nämligen att man fokuserar enbart till objekt. Och att konstnärerna skulle fatta beslut angående att vad köper man in. Och det var först och främst alltså Vasilij Kandinsky och Alexander Rodchenko som skapade grunden till den sortens kritik. Och därefter, som du vet, alltså futuristens manifest skrevs och flera andra saker. Och kanske det nästa liksom större brytning skedde efter andra världskriget, och nu speciellt i USA, när hela konstfältet började politisera kraftigt och konstnärerna ställde väldigt kritiska frågor med tanke på hur museerna...
När du säger att de vill politiseras, är det inte den... Då är det tanken om den här folkbildartanke också, vad som är lämpligt och vad som är god smak, och är det du menar då?
Absolut, ja, det också. Men också det att vad ville man visa, hur ville man visa, hur denna strategier använde man, hur den språk, till exempel i USA pratade man ganska mycket tack vare Robert Smithson och Alan Kaprow, att man borde faktiskt bli av med alla institutioner och konsten borde vara fritt helt och hållet.
Hur tänkte man sig att det skulle funka?
Och det är en bra fråga, därför att för att kunna vara utan institutioner måste man ha de där institutionerna som man kan vara utanför, eller hur?
Ja, det låter som en bra tankefigur, men ganska orealistisk i realiteten. Har den svenska synen på museer skilt sig från synen på museer i andra länder? Har vi haft mer av en uppfostrande tanke här som kanske saknas utomlands på gott och ont? Jag tänker du har med ditt perspektiv från Ateneum och också en annan syn på den svenska kanske uppfostrande rollen, om det nu finns en sådan.
Jag skulle nästan säga att alla nordiska länderna har varit väldigt, från första början, de har tittat på gemensamma liksom områden. De har blivit intresserade av museibranschens utveckling samtidigt och även samarbeta redan så tidigt som 1870-talet för att åstadkomma en sån nordisk konstsyn. Det var ett ganska roligt projekt faktiskt där mellan nordiska länderna. Man nämligen publicerade en sån tidskrift som hette Tidskrift för bildande konst och konstindustri. Men det är annan historia. Men just att man har liksom utvecklat branschen tillsammans. Man har tittat på olika specialområden, till exempel konservering eller pedagogik och så vidare. Och alla universitet har samarbetat tillsammans, inklusive de största museiorganisationerna. Därför att det brukade ju vara så att samma beslutsfattare satt i olika roller i olika institutioner. Kanske det viktigaste är det att när det gäller pedagogik, alltså museipedagogik och sättet att öppna samlingarna och utställningars innehåll till större publiken, så att då tycker jag att just nordiska länderna och Sverige har haft en alltså bra och i vissa mån även ledande roll med tanke på att hur man arbetar med till exempel skolbarn och sånt.
Och då är det också det där med att inte förutsätta att alla kommer in och kan allting, utan vi tar dem lite grann i handen. Medan jag kan tänka mig att på kontinenten har de mer varit att du har förutsatt någonting, kanske till exempel att du kommer från ett högerståndshem eller en borgerlighet eller något sånt. Liksom. Vi pratar bland åsiktskorridorer, vi pratar bland kritik hit och dit, och hur lyfter vi upp det? Hur navigerar man sånt här i idag? Hur kan vi prata om vår historia på ett sätt där det inte blir att alla blir upprörda och kränkta?
Man måste säga självfladdat, man måste liksom bjuda många alternativa rutter till samlingarna. Och det funkar inte på det sättet att alla skulle använda alla möjliga verktyg som finns. Det är samma sak om du tar liksom, om du går till en buffémiddag, inte äter du allt, eller hur? Samma sak på museet. Du väljer. Du väljer vad passar för dig bäst. Alltså vilka liksom det där bästa eller lämpligaste sätt att ta itu med olika nya temafrågor och så vidare. Och det är museets liksom roll att garantera att man har flera möjligheter samtidigt. Man kan välja.
Men för att fortsätta med buffé-liknelsen, så då står det en liten skylt att det här är det ägg och här är det gluten och så. Har museet ansvar att upplysa att här är det ganska mycket rasism och här är det sexism med den här? Och
kontextualisering är väldigt viktig i dagens läge. Det är självklart. Och jag har själv tittat ganska noggrant på just sådana projekt som har att göra med de större samlingarna i de största europeiska länderna, så att hur de kontextualiserar samlingshistorien. Och jag berättar bara om ett liksom bra exempel som Victorian Albert Museum i London gjorde i början av 2000-talet. De anställde faktiskt Hans Hake, konstnär, för att analysera samlingar från ett kolonialistiskt perspektiv. Och han kom upp med en sån installation som hette Give and Take. Och han kunde som en konstnär på ett väldigt, väldigt skarpt sätt bjuda liksom en helt annan synvinkel till Victoria Albert Museums samling och ställa frågor. Ganska knepiga frågor. Men det var bra, därför att då kunde man titta på samlingen med andra ögon. Och det är hela tiden något som vi borde faktiskt kunna göra.
Innebär det att vi kan förvänta oss att Nationalmuseum skulle kunna ge sig in mer i en offentlig debatt där man pratar mer om att när det gäller vår historia så finns det de här delarna i vår konsthistoria, kan man se på det här sättet, eller är lösningen just att komma till museum för att få det kontextualiserat? För det, att kunna dra ut saker, det är ju det som är vårt stora problem hela tiden. Någon drar ut oj 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 och så, istället för att förstå.
Ja, det är det, och det är också det att man borde också synliggöra det, den delen av historien som man inte har. Det vill säga att man brukar visa att det här har vi samlat, men kanske inte ställa den frågan att vad har blivit helt och hållet osynlig.
Vad skulle det kunna vara här?
Jag tar ett exempel. Om man nu tänker på historien som är gemensamt i alla nordiska länderna och gäller Sápmi, så att hur många Sápmi-föremål har till exempel Nationalmuseum? Jag ställde den här frågan inte länge sedan till mina kollegor och vi pratade om det. Och det är ju så att just den delen av samlingen är väldigt liten.
Är det fint att du säger inga alls?
Nej, där finns ett par objekt. Men det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt att man är medveten om att vilka samlingsstrategier man har använt under olika decennier eller århundradens lopp och varför. Och ställa sådana igen liksom forskningsfrågor att vad har blivit liksom kategoriserad som värdefullt och vad har blivit osynligt och varför? Och vad borde vi göra idag för att liksom öppna de här frågorna?
Inom journalistiken har vi ju sett kanske de senaste åren framförallt hur vi brottas med det här fake news och där vi säger nej det är så här, det här är fake news och då har någon annan sprungit vidare. Vi försöker faktagranska, vi försöker liksom förhålla oss till det här. Vi kanske glömt bort den där så gamla sanningen om att förtroende går före fakta. Så har jag inte förtroende för dig så spelar det ingen roll vilka fakta du kommer att vifta med. Och har jag förtroende för dig så kan det förtroende vara så starkt att du inte ens behöver fakta. Här har vi till exempel amerikanska presidenter och lite andra populister som exempel på det. Då finns det en strömning inom journalistiken idag som säger att vi måste överge det här om att vi är objektiva. För det är vi ju inte. Ingen människa kan vara objektiv. Vi sitter i en bubbla där vi tror att vi är objektiva och det påverkar och får negativa konsekvenser. Kanske borde vi därför säga så här, i mitt fall börjar jag då säga, ja men för mig är det som hållbarhet är en grundgrej, feminism är en grundgrej, mångfald det tycker jag är viktigt liksom. Och att säga att det inte är politik, det är värderingar. Och utifrån det låter jag, genom att innehållsdeklarera mitt sätt att se världen, så låter jag, det blir ärligare. Då kan jag säga, ja men han håller på med den här mångfaldsgrejen hela tiden, det är klart han drar upp det där, eller vad det nu kan vara. Skulle ett museum eller ett museum idag tvunget att också innehållsdeklarera på samma sätt? Idag samlar vi på det här sättet.
Ja, absolut.
Och gör ni och det?
Nu är det så att man borde också, och det gör man. Mm. Det gör man faktiskt. Att för det första, att det är självklart att alla samlingarna har att göra med smak. Och enskilda personer bakom beslutsfattande processer. Det går inte att säga att man samlar objektivt, därför att det finns ingenting som är objektivt samlande. De är enskilda människor som fattar beslut.
Någon tycker om något, någon vill ha något.
Absolut.
Någon tycker det passar in i ett sätt att beskriva.
Mm. Och det är förstås alltså en del av just den här sakkunnigheten som konsthistoriker har. För det andra, alla samlingarna består av mindre samlingarna som privatpersoner har donerat till museet. Alltså, igen, enskilda personers liksom smak och arbete som de har gjort med passion. Just den delen tycker jag det är väldigt, väldigt viktigt att man kan liksom synliggöra att bakom varje nyförvärv eller donation finns en människa med ett liv, smak, värdesättningar, olika saker som hade att göra med beslutsfattande process. Det kan hända att till exempel en privatsamlare skulle ha febrilt velat köpa en annan tavla, men pengarna räckte till det här som han liksom köpte slutligen. Och det där historier, det där berättelser är också en del av den där spännande samlingshistorien som vi arbetar med.
Innebär det att ni i så fall är på väg bort från att säga det här är liksom de bästa objekten inom en viss tid och istället säga det här är de objekten vi har från den här tiden? För skulle man säga att det här är det främsta, det skulle man gärna vilja göra för att lyfta fram att man har fina samlingar?
Ja, det är både och. Det är absolut både och.
Det här är grejerna vi råkar ha.
Ja, och det är självklart också skönheten av det hela. Därför att samlingarna representerar just som sagt smak och sättet att välja olika historier och i en del förstås ganska rörande.
Museet idag har ju den här, du återkommer ju till det egentligen, den här folkbildande, och då Vi befinner oss i en tid när vi hela tiden pratar om liksom hur saker ska uppfattas hit och dit. Och just konst och konstnärsverk och design är ju fyllt med symboler. Och det försöker jag, när jag går med mina barn på museet, försöker jag alltid försöka hjälpa dem att lära sig en symbol per gång. Liksom det kan handla om att biet på en byst säger någonting om att det här är antagligen Napoleons tid, för han gillade bin, det var hans en symbol för honom. Men också att svastikan är en symbol för välgång innan nazisten gjorde sin version av den och då ställde den på hörnan. Liksom. Den där typen av symbolkunnande, är det en del av museets roll också? Alltså, det är för vi gränsar något till universitet eller om det är folkbildning och att för att överhuvudtaget ta till sig samlingarna behöver man ju förstå mer.
Jag skulle börja kanske därifrån att om man tänker på vår tid särskilt, det är kanske det att vi måste kunna liksom läsa bilder och det där visuella omgivningen som är rikare än någonsin, skulle jag säga. Och den kunskapen kan museerna självklart bidra med, så att man liksom bungar kanske den där kunskapen att man lär sig att analysera bilder, olika symboler som du sa och så vidare. Inte enbart från dagens perspektiv, men också att när det gäller det där historiska sättet att bygga bilder och berättelser.
Jag ville prata också om Andrew Breitbart, som grundare till sajten med samma namn. Han sa ju att politiken befinner sig nedströms från populärkulturen, vilket var orsaken till att Steve Bannon var så fokuserad på att förstå och påverka populärkultur. Nu ser vi en tid när vi kan se ett slag om politiken och den ska tolkas. I Sölvesborgs kommun, som leds av en borgerlig koalition med SD i spetsen, har man ju sagt att man vill att kulturen ska återskapa en gemensam identitet. Att bidra till gemensam identitet tycker jag låter toppen. Men när den ska återskapa så uppstår ju ett något slags problem, i alla fall i mitt huvud. En risk för kulturell eller politisk klåfingrighet där kulturen underställs politiken. Hur hanterar man sånt som museum? Hur ska vi förhålla oss till det här?
Som jag ser det här, för det första, ja, det är självklart att idag behöver vi såna forum som kan faktiskt agera som trygga plattform för olika diskussioner, och där kulturens värde är faktiskt ganska viktig. Genom och med hjälp av kultur och kulturarv, olika objekt, kan vi ta itu med sådana diskussioner som kan vara innehållsmässigt ganska svåra även. Och man vet ju att kulturen skapar en sån slags ryggrad för vår identitet. Men länken till politiken borde kanske skapas på det sättet att konstnärerna själva har varit alltid, alltså konsten i sig, i ett eller ett annat sätt har varit politiskt. Och det måste kunna läsas och tolkas genom just det där kontextualiserande ram.
Var det kanske till och med en historielös fråga jag ställde då, att det alltid har varit så att kulturen har varit ett slagträ?
Ja, kulturen har använts på olika sätt. Det måste man komma ihåg också. Så att det är inte...
Vi kommer inte från en neutral tid och nu plötsligt...
Nej, inte det. Inte det.
Behöver ni säkerställa ert oberoende genom att köpa... Innan ni köper in ny design och ny konst i museet, att ni köper från olika läger, eller att ni liksom... Ni måste, när ni köper de moderna sakerna idag, så vet man inte riktigt hur de kommer tolkas i framtiden. Behöver man då tänka bredare när man ska plocka in till samlingarna än vad man hade gjort när man ska köpa från en period där man så att säga redan har ett slags facit?
Just det där samlingspolicyfrågorna, de är jätteintressanta. Och som du kanske vet, alltså, som samlingsforskare, det här är mitt passion. Så att jag verkligen skulle vilja prata om ämnet hur länge som helst. När man tittar på liksom dagens möjligheter, då måste man kunna liksom spegla vad är det som är viktigt i dagens samhälle. Men det är från konstens villkor när vi tittar på det, den frågan.
Så ni ska inte själva avgöra vad som är viktigt i samhället, utan ni ska vara duktiga på att förstå vad dagens konstnärer och designers lyfter fram? Är det så jag ska tolka det?
Nej, vi väljer. Alltså, vi tittar vad det som finns och... Då fattar vi beslut att vilka är sådana objekt som speglar dagens liksom utveckling och representerar helt enkelt det som är viktigt idag.
Men ni styrs av vad som produceras snarare än vad ni tycker borde lyftas fram.
Men det är både och.
Det är både och.
Det är både och.
Jag brukar alltid avsluta med att fråga om det finns tre böcker om man vill förstå någonting om hur synen på konst och kultur har förändrats.
För det första kunde jag rekommendera boken som en italiensk författare eller forskare Paolo Rossi skrev om det västerländska tänkandets historia. Det vet jag inte om det här översatts till svenska, men själva boken är jätteintressant därför att det berättar om just olika strukturer omkring västerländska tänkande. Ja, för det andra när det gäller samlingarna självklart måste jag nämna Nationalmuseums bok om samlingarna. Den publicerades förra året och presenterar de där helt fantastiska samlingar i en sånt kortformat. Och själv är jag förstås stor vän av olika samlings- och museihistoriska böcker. Om man är intresserad av samlandet i sig, då borde man faktiskt läsa Susan M. Pierce, alltså hennes böcker om samlandets historia.
Någon särskilt eller hon har skrivit flera?
Hon har editerat och skrivit flera. Så att...
ja, då letar vi upp någon av dem. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
Tack.
Jag hoppas att det där samtalet hjälpte dig att förstå varför det alltid är bra att planera in ett museibesök under helgen, oavsett om de har någon aktuell utställning eller inte. Mitt eget favoritmuseum det är Ny Carlsberg Glyptotek i Köpenhamn. Som Susanna berättade betyder Glyptotek skulpturmuseum. Och vad man kan se där är hundratals vackra skulpturer och en del danskt måleri från framförallt 1800-talet. Den som samlat ihop allt här det var ena halvan av Carlsbergs grundarduo, Carl Jacobsen. Och han samlade här ute på sitt bryggeri tills det var så ont om plats där var tvungen att bygga nytt. Och det blev då ett tegelpalats mitt i stan, ett kvarter från centralstationen och alldeles intill Tivoli. Och besöker du glyptoteket, ja då tycker jag du ska kolla på bysterna. Jag är särskilt förtjust i dem och de visas i ansiktshöjd i en fil av små rum i starka färger på andra våningen. Och tar man trappan upp till vänster när man kommer in så kommer du att ramla på dem. Och ställer du då riktigt nära dem så är det nämligen plötsligt som att de kommer till liv. Och man ser de där statyerna som ansikten, som människor, snarare än bara statyer eller byster. Och apropå historierevision, olika sätt att se på saker. Visste du att alla de här vita statyerna vi förknippar med Grekland och Rom och sådär, de var inte vita från början. De var rikt kolorerade för att vara så verklighetstrogna som möjligt, lite som skyltdockor. Och några av dem som är lätt forskningen här, det är just på Glyptoteket i Köpenhamn. Och därför kan man också titta på några repliker de har gjort, hur det såg ut. Och när du ser dem, ja då förändras din syn på historien och blir bokstavligt talat mer nyanserad. Det var allt för idag. Producent för Perspektiv är Gabriella Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av WWW Media i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.